P1 Dokumentär.
Han packar sin väska, tar sitt vapen, maskering och sånt, och så går han till skolan tidigt.
Solen börjar titta fram genom ett sprucket molntäcke och luften känns sensommarljum, trots att det fortfarande är tidigt på morgonen. 12-åriga John har bara några hundra meter till skolan. Det är gångvägar mellan anonyma flerfamiljshus. Många mil bort, i den stad där Victor bor, sitter han fortfarande hemma.
Jag var sjuk den dagen.
Skriver ni något till varann?
Ja, här. Han skriver, jag kommer göra det idag. Och då svarar jag, okej. Jag vill berätta för att ni ska förstå. Jag känner ett ansvar.
Redo, P12, va? 3, 2, 1, kör!
Gamer, en dokumentärserie i 4 delar med mig, Emily Rosén.
Sure, bitch. He's still back there.
Shut up.
För du är så jävla efterbliven.
Shut up.
Du är så ful.
Shut up.
Get the fuck out of the spot. Oh.
Kommer vinna.
Låt dem prata, det är fritt land i Sverige.
Det här är andra avsnittet. Skolattacken. Victor och de andra gamingkompisarna på Johns server har pratat i flera veckor om vad John tänker göra på sin skola.
Han sa att han skulle ta kläderna, sitt vapen, gå till en toalett och byta om. Och sen så skulle han döda några stycken. Och sen skulle han gå tillbaka till toaletten, byta om, dumpa kläderna och gå tillbaka hem.
Det är en vanlig skoldag. Lektionerna ska snart börja och låg- och mellanstadiebarnen är på väg över skolgården. En asfaltsplan med målade vita streck för bollspel, några träd. I början följer John sin plan. Han går in i skolan, byter om, tar på sig sin mask och tar fram kniven. Han går ut i kapprummet. I kapprummet finns andra barn. Dagens första lektion har inte börjat. John går till attack. Han knivskär en elev innan han tar sig ut på skolgården. Där möter han fler barn. Då attackerar han igen. Klockan är 7:03 på morgonen den 5 september 2018 när den första polispatrullen beordras till skolan. De får uppgifter om att en kille med mask och stor kniv har knivskurit elever. Från polisens PM.
Under pågående lokalsök får jag information om att blodspår påträffats i ett kapprum utanför klassrummen där sjätteklassarna håller till. En kollega är redan på platsen för blodspåren och håller en avspärrning där i väntan på tekniker. Jag ser själv de invändiga blodspåren som dock delvis torkats upp av en lokalvårdare.
En elev har också trampat med strumpan i blodet.
Både elever och lärare är skärrade, men flera uppger sig även ha sett vad som hänt.
Ambulanspersonal tar hand om 2 skadade elever. Resten stänger in sig i klassrummen medan polis söker igenom skolan.
Anhöriga börjar nu anlända till skolan och då skolan har många entrédörrar får vi till en början svårt att hålla anhöriga utanför.
Också media är snabbt på plats.
Ja, jag står här på skolgården. Ni kanske ser polisavspärrningen här bakom mig. Det är ganska mycket folk som har samlats här borta. Folk är oroliga, de pratar i mobiltelefoner med släkt och vänner.
John däremot har redan försvunnit från skolan. Långt därifrån är Viktor hemma själv.
Jag minns att mitt rum antingen var kallt eller så regnade. Jag satt vid datorn.
Då ser Viktor att John skriver på sin spelserver där de har vänner från hela världen.
I failed. I'm gonna be arrested soon.
Efter det är det bara tystnad. Johns gamingvänner börjar skriva om det som hänt. Och efter ett tag kommer nyheterna. Och Viktor inser att det faktiskt är på riktigt.
Vi vet ju inte så mycket i nuläget. Det vi vet är ju att två elever på skolan har blivit skadade i någon form av knivdåd.
Jag tänkte att vem som helst skulle. Jag började gråta och jag kände mig väldigt skyldig.
Uppgifter då till mig här så ska det vara en person som har varit maskerad och haft en kniv.
Jag började gå runt i huset. Det är ganska stort. Och det känns tomt, alltså mer tomt än innan.
Som jag sa tidigare så har ju skolorna stängt in eleverna, en säkerhetsåtgärd. Och låst dörrarna, så även på förskolan här.
Det kändes som någonting i mig var borta. Och så bara satt jag där. Tänkte. Det kändes väldigt ensamt.
Efter att John planerat attacken i spelvärlden. En värld där Viktor säger att det nästan aldrig finns några konsekvenser. Finns det plötsligt konsekvenser?
Jag står ju en bit bort från skolan här vid ett bostadsområde nu. Där polisen väntar in någonting som händer i det här bostadsområdet. Det händer någonting i en polisinsats i någon av bostäderna där och utanför så väntar flera poliser.
8:09 grips John i lägenheten där han bor. Från polisens PM.
Han pratade spontant om vad som hänt och var sakerna han använt låg utan patrullers påverkan.
Poliserna spärrar av och väntar på kriminaltekniker. Hundförare kommer också dit för att söka spår utanför huset. Johns telefon och surfplatta tas i beslag och John själv förs till polishuset. Det kommer dröja innan Viktor hör något från John igen.
Vad vet du om det som hände på skolan?
Jag vet att två skadades och att han blev gripen.
Det har gått förhållandevis bra för eleverna. En har blivit skuren på ena låret, en annan på bröstkorgen och på handen. Men enligt polisen är det ytliga skador.
Ja, han kunde inte göra det. Han var liksom 12.
När John började planera sin attack sa han att han tänkte göra det eftersom han tyckte att en skolkamrat var taskig. Men som så ofta när det handlar om just skolattacker utvecklades planerna till att handla om mycket mer. Och det finns en hel kultur kring det här på nätet. Man brukar till exempel prata om Columbiners, personer som idoliserar gärningsmännen från skolskjutningen på Columbine High School. De driver ofta myten om att gärningsmännen hämnades på mobbare.
A trade school in Western Finland is the scene of the killing spree. The presumed killer was this man. He had been questioned by police after posting these videos on the internet, in which he's seen practicing pistol shooting and making threats.
You will die next.
Andra brukar kallas copycats. Personer som härmar kläder, masker, vapen och tillvägagångssätt från tidigare skolskjutare. Det blir också ett sätt att skapa en känsla av att det man ska göra är fiktion.
Övervakningsfilmer visar hur Anton Lundin Pettersson marscherar omkring i korridorerna iklädd mask och med svärdet höjt under skolattacken i Trollhättan.
17 people killed in a mass shooting at a Florida high school.
When you look at the type of items he was posting, open for anyone to see on Instagram, it raises a lot of questions for police as to why no one reported him.
John börjar läsa på om skolskjutningar och han pratar om att döda fler. En killing spree.
Jag tror att de han skadade var inte ens de han först sa att han skulle ge sig på. Han hade bestämt sig för ett par och sen så skulle han typ ge sig på vem som helst.
Vad tänker du när du tänker på eleverna?
Jag tror jag skulle vara rädd om det var min skola. Fortfarande. att någon kan göra en sån grej. Skolan är ett ställe där man ska känna sig trygg.
Samtidigt, du och flera andra kunde se det här och reagerade inte. Vad tror du att det beror på?
Massa människor säger sånt. Massor. Och det brukar inte vara på riktigt.
Men har du alltså hört andra människor säga liknande saker? Som att de ska attackera folk på skolor?
Ja, jag har sett folk skriva att de ska mörda hela sina familjer eller i skolan hela tiden.
Redan 2018 avslöjade amerikanska Center for Investigative Reporting att det då fanns 173 grupper som glorifierade skolskjutare på spelplattformen Steam. Och jag har också sett en del själv. Mm. Idag är det den 19 december 2019. Jag söker på School Shooter och Steam, spelplattformen. Okej. Här är en som kallar sig School Shooter. Och här är en grupp som heter School Shooting Gang. Här är en till School Shooter. Står inte vilket land. Och här är ytterligare en School Shooter. Och visst borde Viktor och de andra ha reagerat när John berättade om sina planer på en skolattack, även om de var osäkra på om han menade allvar. Det tycker ju Viktor själv. Men det är fler som hade kunnat reagera. För det är inte bara på sin egen Discord-server, bland vänner, som John skrev om attacken. Han skrev också om det helt öppet. Jag antar att du redan sett det här.
Ja, massa gånger.
Det är skärmdumpar från Johns YouTube- och Instagram-konto. Han har lagt upp bilder och videor- där han förbereder sig inför attacken. En av videorna på YouTube heter
Practicing Knife Throwing.
Det är från ett skogsparti. Någon kastar en kniv flera gånger mot en tall. Kniven fastnar i barken. John lägger också upp ett klipp- där han skriver att han ska döda på sin skola- och att det här därför blir hans sista video- Precis som i flera skolattacker tidigare är tanken om hämnd central. Och så dagen innan attacken lägger John upp en bild där han detaljerat beskriver hur han ska vara klädd. Också där skriver han på engelska.
My outfit. Oversized black joggers. Black shirt. Wool skeleton gloves. Black robe. Ghost face mask. Black Adidas shoes.
På spelplattformen Steam har John gått ännu längre. Här har han skrivit ut namnet på en av pojkarna han vill döda, tillsammans med orden You are dead. Han skriver också att han ska använda en yxa och massa knivar för att döda elever. Det har pågått i flera veckor. Det här är öppet. Vem som helst som går in på Johns profiler kan se dödshoten. Man behöver inte vara vän med honom. Ändå tyder inget på att någon har agerat, satt stopp, larmat. Varken vuxna eller barn har gjort något innan det varit för sent. Och sen då? Jag får tillgång till delar av den sekretessbelagda polisutredningen och går igenom det med Viktor. I utredningen kollade de Johns surfplatta och mobil också. Sen skriver polisen här. Efter att ha gått igenom materialet har jag inte hittat något som styrka att det finns varken medgärningsman, anstiftare eller att det planerat något ytterligare.
Då känns det inte som att kolla Discord.
Vad tänker du om det?
Det är konstigt, för det var där han var mest.
Har du kvar de här chattarna?
Ja, det är ju ingen som har raderat dem.
Och det är inte heller någon som tidigare bett att få titta på dem. Någonsin. Inte ens nu när polisen vet hur snett det gått. Att John hade konton på Discord och Steam syns tydligt på skärmdumparna från hans telefon och surfplatta som finns i utredningen. Trots det har Viktor helt rätt. De kontorna har inte kontrollerats av polisen. Jag tror först inte att det är sant. Men ett mejl bekräftar en kriminalinspektör från fallet.
Det genomfördes ingen kontroll av eventuella konton på vare sig Discord eller Steam. Det skickades ingen förfrågan om frysning, kontouppgifter eller annan data till Steam eller Discord.
trots att det är framförallt där jag kan se hur han planerat och diskuterat attacken. Men det är inte bara det. Jag upptäcker också att dödshotet mot den namngivna pojken finns kvar på Johns teamkonto, helt öppet, mer än ett år efter attacken. Polisen har inte gjort något för att det ska tas bort. Jag vet inte ens om de känner till det.
Hej!
Hej, hej! Jag ska träffa Claes Lorefors.
Okej, han kommer.
Claes Lorefors är chef för åklagarkammaren i Jönköping. Och han var ansvarig förundersökningsledare i slutet av utredningen mot John. Han var också den som tog beslut om när utredningen skulle avslutas. John var ju bara 12 och därmed inte straffmyndig.
Ja, så det vi har klarlagt är ju den händelse som inträffar då och klarlagt omständigheterna vid det här tillfället och att vi kunde inte se att det fanns ytterligare gärningsmän. Mm.
Samtidigt kontrollerades ju inte hans konton på spel- och kommunikationsplattformarna Discord och Steam. Varför gjordes inte det?
Vet inte. Jag vet inte om man inte tänkte på det eller att det är ju en ganska nytt så att säga att det kan finnas material där också.
För det här är ju från utredningen, det här är era papper. Och det här är ju en skärmdump från hans ena telefon här. Där är appen för Discord och det här är appen för Steam. Så de här apparna ligger ju öppet, de finns ju med att de syns i er egen utredning.
Mm.
Ändå så är det ju ingen som har gått in på dem. Borde inte det ha gjorts?
Svårt att svara på. I det här hade vi en ganska god bild vad som hade hänt utifrån förhör som hade hållits. Men i arbetet att utesluta ytterligare gärningsmän så kanske man absolut skulle ha gjort det. Sen vet inte jag riktigt var vi hamnar om vi klickar på de apparna, för då är vi kanske inte längre kvar i beslaget. Och då är det möjligt att vi behöver i sådana fall begära rättslig hjälp för att kunna få tillgång till sådant material.
När det gäller Steam då, och det här är helt öppet, man behöver inte vara vän med pojken. Så det här, nu söker jag upp hans profil. Och om du ser här, det här är alltså namnet på ett av de barn som han säger att han hade tänkt att döda. Tillsammans med texten You are dead.
Mm.
Och det här ligger då kvar mer än ett år efter attacken. Vad tänker du om det?
Jag vet inte vilka exakta övervägningar man gjorde initialt, men det här är ju en omständighet som är av intresse givetvis i en utredning om försök till mord.
I princip innebär ju det här att det har legat ett dödshot mot ett namngivet barn öppet i mer än ett år trots att ni har haft kännedom om själva händelsen.
Uppenbarligen har vi inte tittat på de här. Och det är ju inte bra, och det är ju för den personen som då namngiven är det ju inte bra.
För även om polisen inte kände till dödshotet så utredde de ju själva skolattacken.
Om det var så enkelt att hitta det som du säger, att direkt att gå in på ett öppet forum med en viss sökväg att kunna hitta det, så när man ändå gjorde andra åtgärder, så är det väl min bedömning att här borde man väl också ha tänkt på detta då.
Jag berättar också om vad jag hittat på kommunikationsplattformen Discord. Där ser jag allra mest av planeringen, flera veckor innan attacken. Och jag ser också hur andra är med och diskuterar, hejar på och ger råd. Är inte det information som hade varit intressant för er under utredningen?
Jo, det låter så. Och jag tror att det bottnar i en okunskap om att det finns material att hämta här. Och det här, är det här en möjlighet, så är det ju absolut något att ta till sig. Vi kanske, eller jag i vart fall som är lite till åren kommen, hänger inte riktigt med i all den här nya tekniken. Med nya så att säga spel och möjligheter att kommunicera och så vidare.
Och att utredningen av ett sånt här brott sker grundligt är inte viktigt bara för det enskilda fallet. Lärdomar från när det faktiskt gått illa behövs också för att bli bättre på att förhindra framtida attacker. Det är så vi kan förstå hur attackerna planeras, fantiseras ihop, tar form på olika forum med ungdomar där vuxna har dålig koll. För det är inte första gången något sånt här händer, och troligen inte den sista heller. Ibland kan polisen skanna efter hoten online. Men Claes Lorefors säger att det inte kan vara hela lösningen.
Nej, men där kan det ju vara så kanske att allmänheten ser. Är det ett öppet forum där andra kan se att det skrivs om hot om våld eller liknande, att man i sådana fall tar en kontakt med polisen för att kunna förebygga det här och inte bara ser och inte bryr sig om det då?
Både rättsväsendet och de som spelar har ett ansvar. Men plattformarna själva har ju såklart också ett ansvar. Att John som bara var 12 år kunde starta en egen server på Discord och planera ett brott där. Åldersgränsen är förresten 13 år, men det har inte hittat någon som bryr sig om. Jag känner till 7-åringar som använder tjänsten. Eller som plattformen Steam, där ett barn i mer än ett år varit namngivet i ett dödshot. Och även om det är ovanligt att det går så här långt, så berättar många barn och unga om att de blivit hotade i spel eller på spelplattformar.
En kille sa att han skulle komma till mitt hus och slå mig.
De sa att han skulle mörda min familj.
Om inte du låter mig vinna så kommer jag döda hela din familj. Och jag vill att du lyssnar på mig. Alltså, om du ens rör mig en gång till så kommer jag sticka hem till dig och döda hela din familj. Typ och sådana saker och vänner.
Vi körde en mot en. Jag vann, sen blev han arg och ville komma hem till mig och slå mig.
Jag dödade min kompis på Fortnite. Och han sa att han skulle döda mig i verkliga livet. Jag är rädd.
Ofta är hoten inte på riktigt, men man vet inte, så det kan kännas på riktigt ändå.
Nästan en tiondel av de barn som spelar och som deltagit i vår enkätundersökning säger att de har hotats om att utsättas för brott, till exempel våld i verkliga livet, i samband med att de spelat.
Fast om jag ska vara ärlig tror jag det är ännu fler. Alltså, det finns hur mycket skit som helst på Discord.
Men när jag söker Discord och Steam för att fråga vad de egentligen tar för ansvar, så möts jag av tystnad.
Press zero.
Jag skickar frågor, ringer, lämnar meddelanden, skickar nya mejl, använder rapporteringstjänster för att komma i kontakt med plattformarna.
Please leave a message for voicemail.
Hi, my name is Emily Raisin. I am with Switch Broadcasting. I'm trying to reach you with an interview request. I've also sent an email.
Från Steam hör jag absolut ingenting. Men hoten på Johns Steam-konto försvinner. Från Discord får jag kontakt med en mellanhand som till slut förmedlar en skriftlig kommentar. Jag har bland annat berättat om hur våldsbrott planerats på deras plattform. I sitt svar skriver Discord: vi har nolltolerans mot brott. När vi blir uppmärksammade på sånt som bryter mot lagen utreder och agerar vi snabbt. När rätt dokument tillhandahålls samarbetar Discord med rättsväsendet och hjälper till med utredningar när det är lämpligt. Någon intervju med Discord får vi inte. I meddelandet påpekas också att Discord är en kommunikationsapp för grupper av vänner och vill inte beskrivas som en sociala medieplattform. Sen kan en grupp eller server ha tiotusentals medlemmar. Genom den här granskningen märker jag hur ansvaret hela tiden bollas tillbaka till gamen själv. Och ofta är ju det ett barn eller tonåring. Viktor har hela tiden sagt att det var två anledningar som gjorde att han inte agerade. Inte försökte stoppa Johns attack. För det första, att det hör till att vara grov online. Och att den som sätter stopp lätt hånas för att inte fatta vad som är skämt. Och det andra, att han faktiskt trodde att det var just ett skämt. Det är med de glasögonen jag försökt förstå det som hände. Tills årsdagen för attacken närmar sig. Viktor skickar ett meddelande. Han ber mig ringa upp när jag kan spela in. Han har något viktigt att berätta.
Hallå.
Hej. Du sa att det var något du ville prata om.
Ja.
Vad var det?
Jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Alltså, det har gått ett år. Och jag har ljugit för mig själv, för dig och för alla andra. Jag visste att John inte skämtade. Men jag har ljugit för att det ska kännas bättre.
Hur kommer det sig att du berättar det här nu?
Jag tänkte på för typ miljonte gången och tänkte tillbaka på vad jag tänkte.
Ja.
Jag bara kom ihåg det. Jag fattade att han faktiskt tänkte göra det. Men jag gör för mig själv för det kändes bättre.
Kan du förklara vad det var i det han skrev som gjorde att du förstod att det inte var skämt?
Kanske för kände varandra ganska bra. Alltså, när han skrev skämt så skulle han använda emojis och typ skriva på sjuka sätt och sånt. Han ska ju inte gå så djupt in i det som med det här. Att han bör planera och göra videos och öva på att kasta kniv och så.
Men varför spelade du med? Varför satte du inte stopp?
Jag tror jag ville att han skulle få hämnd mot personer som var taskiga och så. Men också, jag ville inte att han skulle hata mig.
Var du rädd att förlora honom som vän om du inte stöttade hans plan?
Ja, så brukar det vara med folk. Om man inte stöttar så blir de arga. Och jag har inte riktigt lärt mig hur jag ska stå upp.
Och vad fick dig att ljuga?
Känslan efter att han gjorde det. Det var så tomt och med ånger. Och jag var besviken på mig själv. Jag ville inte känna så jag ljög. Men jag visste och jag gjorde ingenting.
Att du kommit på att du faktiskt visste att John menade allvar. Hur påverkar det vad du tycker att att du har lärt dig av det här?
Det är lättare att gömma sig bakom lögner. Men efter ett tag blir det bara jobbigare och gör mycket mer ont än sanningen. Men först tänker man att man bara vill att det ska vara över så snabbt som möjligt. Och då är det lättare att ljuga.
Hur känns det nu när du har berättat om det här?
Det är jobbigt, men det blir lättare när jag får prata om det.
Och Viktor och jag kommer fortsätta att prata. För uppdraget som Viktor gav mig, att berätta om det han var med om, men också mer om den värld han säger att vi vuxna inte bryr oss om, spelvärlden. Det uppdraget har bara börjat. I nästa avsnitt ska jag bli Krille, 13 år.
Ska du hitta på något kul idag?
Försöka få dig naken.
Okej, Lol, men du vet jag typ inte vågar.
Försöker göra så att du kan lita på mig.
Det var det andra avsnittet i dokumentärserien Gamer av mig, Emily Rosén. Serien är i 4 delar och är ett samarbete mellan Ekot och P1 Dokumentär från 2020. Vi har frågat om John eller hans vårdnadsansvariga vill kommentera, men ingen har hittills velat medverka i programmen. Discord har inte velat ge någon intervju, men säger att man agerar omedelbart om man upptäcker att en användare bryter mot företagets policy och att man har nolltolerans mot brott. Vi har upprepade gånger sökt Steam som inte svarat. Men enligt Steams riktlinjer får en användare inte lägga ut kränkningar eller hot på plattformen. YouTube har tackat nej till en intervju men säger att deras policy förbjuder våld, hot och farliga eller olagliga aktiviteter. Instagram har inte velat lämna någon kommentar. Det John skrev om planeringen på de här plattformarna har raderats. Viktor och John heter egentligen något annat. Deras röster är inlästa av Morgan Björn och Niklas Nalvarte. Vi har också bytt ut rösten på vissa av de ungdomar som vittnar om hot. Producent var Ylva Lindgren. Slutmix Nima Shams. Arkivmaterialet är från SVT, Expressen, AFP, ABC, CNN och Sveriges Radio.